Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men nu hälsar vi ju alla nya och gamla lyssnare välkomna
till avsnitt 259 av Skilsmässopodden.
Yes.
Vad ska den handla om, Marit?
Ja, men vi har en lyssnare till exempel. Hon har en ny kille som är underbar men otrevlig när han dricker. Mm. En annan lyssnare som efter 12 år inte vet varför hon är kvar i förhållandet. Är det kärlek eller vana? Hur vet man, undrar hon. Och det där ska vi försöka reda i. Mm. Sen har vi info. Vi kan slå fast. Du är absolut inte konflikträdd, har vi nu bestämt. Och sen så är det ju så att många är i färd med att lämna så här efter semestern. Det är väldigt många som lämnar in sin skilsmässoansökan nu. Och vi tänker ta upp några saker som man bör vara beredd på när man berättar för sin partner att man vill lämna. Yes. Sen vill du prata om förnöjsamhet. Hur lyckliga vi egentligen ska sträva efter att vara.
Mm.
Du, det har kommit en ny demoskopundersökning.
Okay.
Kring hur mycket sex folk har. Och läste du den? Nej, du
nej
inte gjort
faktiskt
det.
Nej. Inte. Nej.
Den var faktiskt ganska förvånande.
Ja.
Nu ska du gissa då. Hur många gånger i månaden ligger folk med varandra? I snitt.
I snitt, i hela, alla åldrar och allting. Liksom.
Ja, inte barn.
Nej, men jag skulle säga...
Vuxna liksom.
3. 2,8.
Nej, men det är inte sant.
Jo.
Det är helt rätt.
Ja.
Vadå ja?
Ja, men jag... Jo, men jag tycker inte... Ja, jag...
2,8 gånger i månaden.
Ja.
Ja, grejen är så här.
Inte sett när jag lovar. Ja.
Grejen är så här, ja, att det är en halvering på bara 3 år.
Jaha.
Så att liksom, experterna är lite bestörta och förvånade över detta.
Hmm.
Och vad det här nu beror på?
Det här är i Sverige alltså.
Ja,
ja, precis. Ja, kan det vara det att man, kan det vara att man, kan det vara, nej, kan inte vara pandemin som har gjort
det. Nej, det
att
verkar inte det, eftersom det handlar om liksom en minskning som,
jo,
började för 3 år sedan.
Ja, ja,
folk uppgav,
ja,
att det inte var annorlunda med pandemin,
ja,
faktiskt.
Ja. Ja, okay.
Men,
ja,
däremot så var teorin då att vi lever så pass stressigt.
Ja.
Så att det här kommer längre ner på listan. Man hade liksom rankat intressegrejer. Och, ja, högre upp på listan kommer då hälsa, jobb, ekonomi, ett rikt socialt liv och sen sex.
Ja.
Och förut så såg det inte riktigt ut så.
Nej. Undrar om man har liksom, om det har som sagt bara ner... Alltså jag tycker det är jättekonstigt.
Ja, det verkar vara som att skärmtiden kanske tar den tiden som sex annars skulle kunna. Det skulle man, ja, åtminstone kunna tänka sig. Ja. De flesta har sex på kvällen och då förekommer kanske annat då helt,
ja,
enkelt.
Det är tv, det är Netflix. Och det är,
eller så är det en del av... Nej, jag begriper inte. Eller jag, nej, men, jag både begriper, ja, och inte.
Så här, jag tänker på det. Om man tänker på det utifrån reproduktion.
Mm.
Så skulle man ju kunna tänka sig att, ja, nej, men det är klart att folk inte vill reproducera sig när det ser ut som det gör. Att det är så mycket liksom, ja, miljöproblem och du, allt vad det nu är.
Nej, jag tror ju inte du på själv ens.
Nej, men, nej. Nej, men det hade man ju kunnat ändå, jag vet inte om det på något sätt...
Att du menar att det sätter sig i sexlusten?
Ja.
För att man har inte sex för att reproducera
sig.
Nej, men att lusten skulle kunna påverkas av att...
Ja.
Tänk om det är så.
Ja, sen... Jag hörde också för ett tag sedan att ungdomar har... Liksom, debuten kryper upp i åldrarna och ungdomar har sex mindre än vad de hade förut. Därför att de helt enkelt inte vill.
Vad menar de inte?
Nej, men det är inte lika, jo, det kanske är det här, det är inte lika högprioriterat, det är inte lika viktigt för dem.
Att... Jag tror att de har jättemycket sex framför sina datorer, så skulle jag kunna inbilla mig. Ja, men tror du inte det? Vadå?
Ja, ja. Hur då? Att de sätter på datorn och ligger med varandra? Eller att de...
Nej, men med sig själva menar
jag. Ja, 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 intressant. Ja,
det där var ren spekulation, men ja, det skulle jag kunna tro.
Ja.
Mm. Du, jag var ju med i Nyhetsmorgon och pratade om otrohet förra veckan.
Precis.
Och det var en lyssnare som hörde av sig angående det här. Och hon skrev då så här. Att när hon har varit otrogen så har hennes samvete liksom ätit upp henne sen. Och då har det gjort att hon inte har kunnat satsa i relationen som hon har varit. Alltså det där kommer emellan en oavsett om man vill eller inte. Och då har hennes engagemang dalat och sen har hon lämnat. Så numera... så vill hon hellre lämna innan det går så långt.
Mm.
Och det är lite det du alltid brukar säga, att om man är sugen på någon annan så ska man göra slut.
Precis.
På något sätt.
Ja.
Och sen så säger hon också det här apropå sex. I hennes relation så har det varit en sexuell obalans. Så, och därför har hon köpt sexleksaker som hon använder. Sexet kanske inte alltid är för två personer, säger hon. Apropå det jag sa nyss.
Ja. Ja, men det... Ja, det
ja, ja, på något vis, ja. Hon säger att de har ett väldigt bra sexliv, bara inte alltid lust samtidigt.
Nej, och så kan det väl vara. Och då är det väl liksom bra att man då kan klara sig själv, eller så.
Verkligen. Du, ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja, men gör det.
Mm. Tack för den absolut bästa podden. Min fråga är, det är en rolig fråga, den är kort och borde vara självklart, men den är verkligen inte det. Min fråga är, hur vet man att man älskar sin partner och inte enbart är gifta för att det är bekvämt eller en vana? Finns några tydliga tecken som ni tycker är kärlek, icke-kärlek? Jag är tyvärr helt vilsen i mina känslor efter 12 år som gift. Tack igen för en superbra podd. Hur vet man, Magnus? Hur vet du? Hur vet du?
Ja, alltså... Mycket, mycket svår fråga skulle jag säga. För att dels så borde det vara rimligtvis vara väldigt individuellt vad man menar med kärlek, att vara kär eller att älska någon. Och sen tycker jag också att det liksom, det handlar också lika mycket om vad man vill få ut av livet på något sätt. Eller vad man vill få ut av sin partner. Men alltså själva frågan att den ens dyker upp tycker jag är ett tecken på att man kanske inte är så förälskad. Eller man älskar inte så mycket längre.
Nej.
Och jag vet inte om... Så här, jag kan ju tycka så här... Ja, jag älskar min exfru på ett sätt. Hon är mamma till mina barn och jag högaktar henne. Och kommer nog alltid älska henne hela livet. Men det behöver ju inte betyda att jag är kär eller vill leva ihop med henne.
Just det.
Och jag tycker att man... Egentligen så kanske den här frågan är också så här... Ja, jag vet inte. Lägg den åt sidan. Eftersom du nu ifrågasätter ditt äktenskap eller den personen du lever med. Ställ dig istället frågan, vill jag leva med den här? Vill jag fortsätta det här livet?
Mm. Jag tror också att det är där jag landar. Att för svaret kommer liksom inte att ge henne någonting att agera på ändå. Hon kommer inte att få ett svar. För det bor bara inuti henne.
Ja.
Och känner hon inte så känner hon inte. Så jag tycker också det, att det ligger mer sådär, vill hon fortsätta eller inte? Trivs hon? Har hon det bra med den här människan? Jag tänker också lite grann, vill hon ligga med honom? Kanske ett svar, men samtidigt inte. För man kan vilja fortsätta med någon som man inte vill ligga med. Men där kanske det också spelar roll vilken plats i hennes liv som passionen ska ha. Om hon lever passionslöst, vilket jag skulle kunna gissa att hon gör när hon frågar så här, tycker hon att det är okej? Jag tycker också Det kan ju vara så här. Jag tror att många censurerar sina tankar. Om hon inte tycker om honom tillräckligt mycket så kanske det skrämmer en. Så att man tar bort de tankarna. Men då ska jag ge henne rådet. Den som är i det här läget. Titta noga på det du känner. Så att du liksom inte censurerar dig själv om något själv. För du måste inte agera på det du ser, så att säga. Även om du då känner att, nej, fasiken, jag vill inte leva med honom. Och det skulle skrämma dig av olika skäl. Du kan fortsätta leva med honom ändå. Men du får mer koll på vad du egentligen känner. För när man inte känner någonting så... Ja, det är lite lutar ju då åt att man... inte känner så mycket, helt enkelt. Jag tänker också att ett sätt att få lite svar är att hon lever sig in i olika scenarier. Att hon kanske lever sig in i att hon bor ensam utan honom. Eller lever sig in i hur är en helg utan honom. Känns det skitskönt? Eller känns det liksom jobbigt vid tanken på det? Lev dig in i att du dejtar någon annan. Hur skulle det kännas? Allt, och liksom, man kan också tänka så här, levde in i att du år ut år in lever kvar med honom. Hur känns det? Någonstans kanske en känsla nappar som hon kan bygga vidare på och fundera vidare kring.
Mm.
För det låter, alltså man kan ju vara så här nästan lite känsloförvirrad och inte veta vad man känner inför saker.
Mm.
Men testa tanken och dra ut den åt olika håll för att se om du får napp någonstans.
Ja, precis. Jag tänker också att du sa ju plötsligt passionerad.
Mm.
Och det kanske är egentligen det hon menar någonstans. Eller rättare sagt, om man pratar om kärlek, att älska någon, vad lägger man i det? Lägger man att det måste svindla och man måste känna oerhört mycket? Eller räcker det med att man liksom tycker om den här personen och att vara den här personens närhet? Alltså, vad är det hon vill få ut av förhållandet? Vad är det hon vill få ut av den här mannen? Är det att hon ska komma hem och bli liksom översköljd av känslor och vilja liksom ge sitt allt till den här personen? Eller räcker det med att hon faktiskt tycker om honom?
Mm.
Det är också, man måste ju fråga sig, hur värderar man det där? Hur viktigt är det?
Ja, det verkar ju, ja, precis. Men jag tror att man ska lägga bort den här definitionsfrågan, hur man vet att någon man älskar någon. För ja. den kommer man även om du älskar honom och inte vill leva vidare med honom, så är det ändå inte vidare, absolut, som trumfar ut älskar.
Precis,
liksom.
Men det är nästa fråga. Om man nu, det är ju så här, är det egentligen den frågan du ska ställa dig
ja,
på?
Ja, jag tror att det är så här. Vill du fortsätta med honom eller inte? Precis. Där kommer du att hitta ditt svar. Ja,
exakt.
Mm. Du, en sak som jag tänkte på som du berättade om i en tidigare podd, det var ju att, jag vet inte om man kan säga att du bröt med din mamma, men kontakten upphörde väldigt mycket så småningom. Tror du att det kan ha haft betydelse för dig i andra relationer? Alltså att det som vi har talat om lite slarvigt, som att du skulle vara konflikträdd eller drar dig för att ta upp saker, skulle det ha kunnat prägla dig detta att man kan förlora en närstående? Alltså att du har varit med om att man kan förlora en närståendes kontakt om det inte är bra. Skulle det ha kunnat prägla dig?
Nej.
Så att du inte tänjer på relationer fastän du kanske tycker att det skulle behövas? Eller
nej. Alltså så här, det hände ju liksom när jag var... gammal, höll jag på att säga. Det var väldigt, väldigt sent att vi bröt. Men kontakten blev mindre och mindre och nästan upphörde. Och det var inte att jag förlorade, utan det var snarare liksom, det var ju mitt val. Jag vill inte. Så det, jag tror inte att det är så. Däremot så kan man väl, om man vill förklara en sån sak. Ja, det är så här, jag säger igen så här, du är ute och cyklar. När du pratar om att jag är rädd för att ta konflikter, det är ju inte det.
Nej, men kanske rädd
så att... jag kan förklara, för att om du vill söka i liksom psykologin i det, så växte jag upp i ett hem där mamma mycket bad om ursäkt och ställde sig under, och pappa skrek och gormade och var arg och fick alltid rätt. Och var dessutom aldrig någonsin fysisk eller liksom ens så där hotfull, man upplevde hans aggressivitet som jävligt
obehaglig.
Barn
tycker att det är skitjobbigt.
Ja. Mm. Och därför så undviker jag liksom aggressiva gräl. Jag tycker att det är, jag tycker det är obehagligt.
Ja, ja. Nej, det är inte den typen av konflikter jag menar, utan att uttrycka obekväma åsikter som skulle kunna påverka någon annan.
Nej,
för liksom ungefär i så fall så skulle logiken vara då att om man har liksom, vad ska jag säga, att ha försökt men det blir inte bra om man går isär.
Nej. Jag tycker det är liksom väldigt väldigt få människor jag träffat genom mitt oerhört långa liv som tycker om att gå in och säga obehagliga saker.
Det finns de som gör det ändå. Man
absolut,
kan ju vara mer eller mindre
väldigt, väldigt få.
Man kan ju vara mer eller mindre undvikande i att hävda sin åsikt eller rätt eller vilja om den är obekväm för någon annan.
Ja.
Det måste vi väl se.
Ja, absolut. Men jag tycker inte att jag är särskilt unik i det. Jag tycker att jag ser det
hos
de flesta
människor. Det har jag inte sagt.
Och därför menar jag så här, det är inte, man behöver inte söka någon djup psykologisk förklaring, för det är ganska naturligt att man inte vill det.
Jo. Men precis, men det kanske inte är önskvärt om man på så vis duckar för långvariga missförhållanden.
Absolut, så det håller jag med om. Jag duckar inte för långvariga missförhållanden heller.
Det här var ändå lite jobbigt.
Nej, jag tycker inte att det är jobbigt, men jag tycker att du feltolkar det lite grann. Och då blir det ju dumt.
Allt det här var en fråga egentligen, ja. Ja, om du kunde hänga ihop.
Det som jag skulle säga så här, att du alltid är arg på mig, men beror det på...
Du skickade ju ett broderi till mig idag.
Ja.
Vad var det stod där? Nu ska jag titta på det, för det var faktiskt väldigt roligt. Ingen kan allt, men alla kan dra åt helvete.
Ja,
kände jag igen mig.
Då hade du skickat det till mig innan också.
Nu hade jag skickat det till dig där det stod så här, jag vill vara snäll, men alla irriterar mig. Stämmer också.
Ja,
men... Mm. Ja, du kan inte ta ifrån mig min åsikt. Jag kan inte ta ifrån dig din heller.
Nej.
Här, vi kommer inte längre än så här.
Ja.
Det är fel på oss båda, punkt slut.
Att du är så där lång, hjälper det dig att nå upp och plocka äppelträden?
Vadå?
Du kan inte ta ifrån mig min åsikt. Jag tycker att du är lång.
Ja, ska vi prata om det? Så ska vi faktiskt, hur lång är du, för att fråga dig? Jo, jag vill veta det nu.
Jag är 1,88.
1,88, ja. Och du sa nyss för några veckor sedan att du har komplex för att du upplever dig som kort.
Inte komplex, har jag inte sagt. Inte komplex, men att jag upplever mig som kort. Och du kan inte ta ifrån mig min åsikt. Jag är kort.
Ja, det är jävligt konstigt. Och då kan vi också dra analogier kring allt annat vi pratar om. Din verklighetsuppfattning.
Ingenting
vad du är och inte är. Men får jag fråga, varför upplever du att du är kort?
Jag vet inte. Var du
kort när du var ung?
Ja, i någon period var jag liksom, jag var lång först och sen var jag kort. Och det är inte så att jag krympt, utan alla andra växte om mig. Men jag tror helt enkelt att jag inte tycker om att vara lång. Det är det.
Men du tycker ju inte om de som är längre än dig heller, har du sagt. Vad vill du vara då? Du vill vara osynlig.
Ja, jag vill inte sticka ut. Jag vill inte synas. Inte heller sant.
Du vill vara exakt lika lång som hela omgivningen kanske.
Jag vill inte ha en längd.
För att smälta in.
Jag vill inte bli bedömd utifrån min längd. Det är det.
Nej, ja. Då får du sätta upp en skylt. För det är just utifrån den vi alla bedömer dig.
Låt mig vara den längden jag vill.
Ja. Från stund till stund. Mm, vi går vidare.
Mm.
Vi tar en fråga till då.
Mm.
Jag lyssnar på er podd varje vecka. Så himla bra. Nu till mitt problem. Har träffat en man för 9 månader sedan och vi har det helt fantastiskt. Han är snäll, kärleksfull, trygg, ärlig och allt man kan tänka sig. Jag var väldigt osäker i början på grund av sånt jag varit med om tidigare i min tidigare relation och berättade en del om den. Något som min nuvarande pojkvän alltid nu ska dra upp efter några glas. Han jämför sig och mitt ex och kan säga en hel del elaka saker om mig. Han menar att jag har berättat mer än vad han önskat. När han sen dagen efter minns vad han har sagt så får han ångest och ångra sina elaka ordval. Hur kan vi bryta detta mönster?
Ja, alltså... ja, så här, det är ju... Det är någonting som han känner uppenbarligen, som han går och trycker på hela tiden, och sen så dricker han lite grann och då kommer det fram. Mm. Så att det är ju någonting som, det är inte så att sluta tänka på det där och du ska inte dricka, det ska inte göra i för sig, men det är så här, det sitter ju i honom, det är ju någonting som uppenbart har träffat honom. Och jag, det är lite trixigt, men jag skulle nästan säga att prata som fan om det när ni inte dricker istället, testa det eller ta hjälp av någon som kan hjälpa er att reda ut det där och få honom att komma till ro med att du har haft tidigare pojkvänner, för det hör ju till livet att man har många gånger liksom. Men just det där är ju en svår nöt att knäcka, hur mycket man ska berätta om sitt tidigare liv.
Ja.
Och tidigare partner, för att det blir ju lätt så att man får höra mer än vad man vill. Och att man kan gå och älta och jämföra sig och tycka och tänka och inte veta och undra. Det behöver man inte vara så himla svartsjukt lagd för att göra. Det kan man göra liksom. Det blir lätt så. Och jag tror att medicinen måste nästan vara att fortsätta att älta det utan att ge sig in i detaljer. Man pratar om känslorna kring det. Vad är det som stör
den? Han behöver ju i det här läget få ur sig sina saker, ja, när han inte är nykter. Jag får... För mig blinkar det starka varningslampor här.
Ja.
Vadå ja?
Jo, det gör det ju såklart.
Du var så positiv, tycker jag.
Jo, men jag bara tänker så, man vill ju lösa det. Hon tycker ju väldigt mycket om honom uppenbarligen. Han är jättebra.
Ja, fast jag tänker så. Hon säger så här, han är snäll, kärleksfull, trygg, ärlig och allt man kan tänka sig. Ja, men det här då? Det ska ju också räknas in. Jag tycker inte att det är så snällt. Men jag skulle vara lite rädd om jag var hon. Jag tänker att... För det här kan också vara att han har, att när han dricker så blir han otrevlig. Det är det jag undrar.
Ja.
Skulle det kunna vara att det är det som också är ett mönster? Nu har han det här att ta upp. För jag tycker att det här är helt oacceptabelt.
Mm.
Antingen får han sluta dricka. För det här blir ju inte trevligt. Det här blir ju inte bra. Antingen måste han sluta dricka, eller så måste han prata om det när han är nykter.
Ja.
Och berätta vad det är han känner egentligen.
Ja.
Om han inte klarar av någon av de två sakerna, så ser jag lite dålig prognos här liksom. Jag håller med det du säger om att i början är man jättekänslig.
Ja.
Åt alla möjliga håll. Och får man ingenting veta kan det vara en stor plåga. Och så pressar man på om man vill veta och så blir det bara ännu värre. Det är så plågsamt när man är så här kär på något vis. Men ja, och hon tycker kanske att hon tog upp för mycket, eller han tycker i alla fall det. Men det måste de kunna hantera på ett helt annat sätt än att han ska liksom vara elak mot henne när han dricker. För det här är också, det är inte så att det beteendet som han har inte ska räknas in i relationen.
Nej, absolut inte. Nej,
det
nej,
ingår i det paket hon har fått.
Ja.
Det är inte så att han, det är inte en avvikelse från hans personlighet. Det ingår i hans personlighet. Man har så lätt när man är kär att bortse från det som faktiskt är ett problem och tycka att egentligen är han bara toppen. Men det här är, jag vill kanske mest säga det till vår lyssnare, att räkna in det i hela bilden av honom.
Ja, absolut.
Även om han ber om ursäkt efteråt, så har, det är inte det att det inte har hänt därför. Det har hänt och det händer om och om igen. Så att se upp med den här grejen och ta väldigt mycket fasta på den. För jag tror inte att hon, det är han som ska bryta mönstret. Det är inte hon som ska bryta mönstret.
Nej, absolut. Nej, men hon kan ju inte göra någonting, för hon har ju redan sagt vad hon har sagt.
Ja.
Men det jag undrar över är också så här, kunde hon se det här beteendet innan, alltså att när han drack att han blev otrevlig eller sådär, då är det ju drickandet som är problemet. Då kanske han inte ens tycker det där, utan bara all hans ångest kommer fram när han dricker. Och det är också viktigt att ta reda på, för då ska han verkligen ge fan i att dricka.
Ja, det är ganska nytt. De har varit ihop i 9 månader. Så ja. Men ja...
Eller ja, det kan han göra som man vill, men jag tycker inte att hon ska umgås med honom när han dricker i så fall, för att det är ju liksom, det blir inte bra.
Nej,
det blir inte roligt för någon.
Det är inte okej detta. Så ta hand om dig och var rädd om dig och undvik såna dåliga stunder på ett eller annat sätt.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mm.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Du, den här tiden på året efter semestern,
ja,
så är det väldigt många som överväger att ta steget och lämna en relation.
Ja.
Och oavsett om man är på gång eller inte och ska göra det, så har vi liksom, vi har några så här punkter som jag tänker att man ska vara beredd på. Mm. Om man nu har bestämt sig för att ta steget. För det här, och det kan ju gälla vid många konflikter och förändringar som är större och svåra. Och i grunden så handlar det väl om att en av de sakerna som jag tycker man kan vara beredd på, det är att det inte, att inget kanske riktigt blir som man har tänkt när man nu berättar det här.
Mm.
Jag tror att man ska vara beredd på det. Man vet, ja, man vet inte vad man kommer att möta.
Nej.
Jag har hört allt ifrån att liksom någon som säger till sin partner att man vill skiljas, att det helt enkelt inte går in.
Ja.
Eller att ens partner bara ger sig av. Eller att det blir väldigt mycket lugnare än vad man tänkt. Jag tror bara att man ska liksom ta det lite grann som kommer. Och om man inte, en sak som jag skulle vilja säga, det är att jag tror att det är jättevanligt att man inte vill höra. Ja. Att den motparten vill inte höra det här. Och ibland måste man vara jättetydlig. Och ta upp igen. Och säga att jag menade det här.
Ja.
För man kanske tidigare har bråkat många gånger och sagt, nej, men nu får vi skiljas. Och sen så kan det liksom vara så att ah, nej, det är bara en nyck återigen. Ja. Liksom. Jag tror att man måste vara jättetydlig.
Och övertygad om att man verkligen vill att man menar det den här gången också då.
Du menar för sin egen del?
Ja, för sin egen och inför sin partner också. Så att man inte, liksom, så att man försöker att slå undan de där tvivlen direkt.
Ja. Och ett sätt att vara tydligare är ju att inte säga det när man är i ett gräl.
Nej, absolut. Oh, ja.
För då blir det som att, ja, det har man kanske sagt förr. Liksom.
Ja, precis.
Mm. En annan sak som är värd att tänka på, om det blir liksom fult och bråkigt och elakt, försök att håll stilen själv för barnens skull. För det hjälper, alltså det räcker ibland, det räcker ganska långt om en behåller vett och sans. Det kan vara ditt jobb om du lämnar. Att du behåller vett och sans och inte låter dras med i det här känslokaoset, utan att du är liksom lite, du bestämmer dig för att vad nu som än händer så ska du förstå att, det här, att du liksom, din partner är en person i kris och lever ut på alla möjliga vis. Du har ett försprång här. Ja. Du har hunnit tänka.
Jag tror också att i det så ligger det att anta en roll av att vara lite kall och okänslig, som kan vara obehaglig, men jag tror någonstans att...
Varför säger du kall? Eller hur menar du kall?
Jo, att man liksom... Det, här, det uppstår ju en herrans massa känslor som man i normala fall eller liksom i en relation ska ta hand om och parera eller på något sätt ta hand om. Men det kan man inte riktigt göra här, utan man måste förhålla sig ganska kallsinnig och
liksom, lite sval, ja, eller lite så saklig.
Ja, lite saklig, och det upplevs man ju som kall och liksom torr, eller ja, vad heter det? Sansad då. Mm. Och det är en roll som man inte är van i, just kanske inte trivs med heller, och som är väldigt ovan i den här relationen. Men man får vara beredd på att ta den när det här.
Men jag tänker också att man inte behöver vara kall, utan jag tänker att man skulle kunna vara varm och ha medkänsla för sin partner i det här, för sin ex-partner. Man är väl olika, men så vill jag göra. Att jag liksom... Det är ju ändå på något vis en gemensam sorg också. Och då, ja. Då säger du kanske att
det jag menar är så här, ofta den som blir drabbad av det här, den som blir lämnad, blir ju många gånger skitförbannad och känner liksom sorgen och ilskan och alltihopa. Och vill få ett svar på den där ilskan och få ett svar på den där. Och där kan man inte riktigt ge sig in och vara... svara emot eller liksom känna med, utan man måste vara ganska
man får försöka samlad. Hålla sig så lugn man kan,
exakt. Och det upplevs som
så
lite
att det inte eskalerar. Jag tänker också att man tjänar på, eftersom man kommer att få frågan varför vill du lämna. Och personen godtar ju ofta inte det här, utan börjar då tänka, nej men det här kan vi väl reparera, nu ska vi göra så och så, du då och så vidare. Och där fastnar ju väldigt många i att liksom, okej då, han godtar inte det här. Nej men det kommer ens partner inte att göra, utan det här får du lov att stå för själv. Ibland är det då lätt hänt att man börjar dra på med sin partners oförrätter. Ja, du har aldrig gjort det, du har aldrig gjort det. Du var så taskig mot mig, bara för att ha motiv för att lämna. Undvik det. Ja. Undvik det. För det gör det bara svårare att samarbeta sen. Och man sårar i onödan också. Det räcker med att säga att din kärlek har svalnat eller att ni har vuxit ifrån varandra. Alltså ge så respektfulla skäl som du kan. För ingen kan få dig med argument. Ingen ska kunna få dig med något som helst argument att ändra dig. Om den du lämnar inte accepterar att du vill lämna för att det tycker att du inte har skäl. Skit i det. Du gör precis som du vill. Vill du lämna så lämnar du. Det är verkligen inte olagligt. Det är ingenting. Och du behöver egentligen liksom inte gå inte i fällan att du ska övertyga om att du har rätt att lämna, för det kommer inte att funka.
Nej,
du ska lämna, punkt slut. Precis. Och det klargör du här.
Exakt. Och jag har tänkt på det där när man kokar ner alltihopa till bara en enda mening. Och jag tänkte att det vill bara säga att kärleken är slut, men det räcker inte, tror jag, utan jag tror att det absolut enklaste liksom frasen är: jag vill inte leva med dig längre. För den går inte att säga emot. Det finns ingen så här lösning på det, utan det är faktiskt där man landar till slut.
Jag vill inte
tillsammans med dig. Jag vill inte leva med dig.
Och det kommer också att få mothugg. Hur kan du, jag som har...
Ja, men det är en annan sak. Det kan du få fundera på, men jag vill inte det här. Och jag har bestämt mig för att då måste jag genomföra det. Sen tycker jag att man också ska tänka på att det finns så många olika steg i det här. Och det där att börja förklara sig och formulera, och just när man ska förklara sig så blir det oftast att man talar om relationen, vad man tyckte var fel, och då drabbar det den andra. Det kan komma sen. Det måste inte komma på en gång. Det kan man liksom ta i nästa steg eller ett annat steg när partnern har förstått, sansat sig och förstått. Och jag tror också att den som blir lämnad och är ledsen och arg och upprörd, det finns inget svar i världen som skulle kunna få den att sluta vara ledsen eller arg, utan den kommer att vara det vad du än säger. Så därför så är det liksom, ta bara det så här: jag vill faktiskt inte längre. Det är så enkelt. Precis. Det är inte svårare än
så. Jag menar, det här
anledningen
är ändå...
till det, det kan vi ta sen. Och det är inte så viktigt. Det är inte viktigt just nu. Du behöver bara veta nu att jag vill faktiskt inte.
Nej, men det kanske också så här jobbigt att säga att anledningen kommer sen, för att tänka, har du träffat någon annan och så vidare. Men jag tänker att man måste, jag tycker att det är bra om man kan vara respektfull mot den människa man faktiskt har levt ihop så länge med. Går det så går det. Liksom. Ja. Det vore bra.
Ja, nej, men sen tror jag också att det är ju i de allra flesta fall så är man, har man haft ett pågående gräl eller pågående missnöje, så att man vet ungefär vad det handlar om. Och det kan man ju,
ja, precis.
Så här, du vet ju hur vi har haft det, och jag tycker si och du tycker så, och nu vill jag inte längre.
Nej, och jag tänker också så här att har man mycket bråk, det tär ju på kärleken. Det tär på kärleken, och det, jag tycker på sätt och vis att det är också en liksom ganska fin sak, eller jag vet inte. Det är en ganska naturligt skäl på något vis, som inte smutskastar någon. Att kärleken tålde inte det här, för att vi har haft det för svårt liksom, ja, tillsammans.
Precis, det är visst, absolut.
Och har man för mycket motvind så orkar kärleken inte alltid liksom. Ja.
Precis, det är väl, ja, exakt. Ja, det är så lätt också att man som den andra parten just kan... Man letar ju på något sätt efter saker att haka sig fast vid.
Där, den som blir lämnad med.
Ja, den som blir lämnad. Mm. Där samtalet inte tar slut.
Ja.
Där man liksom säger, ja men vi kan väl reparera kärleken. Eller vad berodde det på? Eller, det finns ingen fortsättning på det samtalet just då, tror jag bara.
Nej, precis. En annan sak som jag tänker på att det är att om det blir alldeles galet jobbigt, att man kanske ska ha en slags reträttplats planerad om det blir för stökigt hemma. Ja. Att det finns någonstans man kan sova några nätter eller någonting, eller ta med sig barnen eller någonting.
Ja.
Så att man har någonting i bakhuvudet. Och apropå barnen så tänker jag att målet ska ju kunna vara sen att ni som föräldrar tillsammans berättar för barnen. Det kan behöva gå tid. Och jag,
innan man berättar
för barnen, ja. För att känslorna ska kunna ha lagt sig hos båda en hel del. Och man ska kunna säga det på ett sånt liksom konstruktivt vis. Ja. Att barnen inte upplever att det är jättesynd om en. För då hindrar man dem, deras sorgeprocess.
Ja.
Och alltså, om jag minns rätt så väntade vi flera månader tills vi berättade för barnen.
Mm.
Det där kan man nog göra på väldigt många olika vis.
Hade ni bestämt er och sen väntade ni liksom flera månader?
Ja.
Och vad berodde det på att ni väntade då?
För att jag tror att vi ville bli lite mer klara och ha någon lösning på hur boendet skulle se ut. Så vi fortsatte att bo ihop, helt enkelt.
Okay.
Vi fortsatte att bo ihop. Det gjorde vi ganska länge innan liksom det trädde i kraft. Och då hade vi någonstans att, jag tror att det var när jag hade köpt min lilla lägenhet som vi berättade. Så att det blev lite konkret. Jag minns inte alla överväganden. Men, och sen en sista grej, liksom detta om att berätta för barnen. Då har vi pratat om det, ifall man vill grotta i det. Dels så pratar vi om det en del i vår bok Lyckligt skild, ifall man vill, där har vi många av de här grejerna med. Men i podden så vet jag att vi pratade om det i avsnitt 2, och vi fick också barnpsykologens råd i avsnitt 12, och sen i avsnitt 23 så har vi också tagit upp det, vi har tagit upp det då och då, men 2, 12 och 23 så pratar vi om detta, att berätta för barnen. Det är tungt, men ja, det är nästan tyngst innan.
Ja.
Det är nästan tyngst innan. Allt som man går och bär på.
Ja, det är tungt innan och det är en
stökig process när man börjar.
Ett svart hål när man börjar. Men det går ganska snabbt över, för att man blir också aktiv i att lösa situationer och få det där att fungera ganska snabbt också.
Man tar ett nästa steg, och det är ett jobbigt steg, inte minst för att barnen då blir ledsna om man har barn.
Ja.
Så det är en annan fas liksom. Och då får ju då ska ju de få komma först, helt enkelt.
Ja, och har ni specifika frågor kring det här ämnet, så hör av er till oss.
Verkligen. Det är många som berörs.
Oh ja.
Vill du ha ett sista ord?
Ja, det vill jag. Jo, det känns som vi har liksom varit i närheten av det här i det här avsnittet. Men för jag har tänkt på en sak så mycket när... Liksom, när vi pratar, när man pratar med människor, så känns det som man skruvar upp förväntningarna på livet så högt. Det blir liksom så viktigt och så här, ja, det måste vara perfekt och du måste känna passion och du måste det ena och det andra. Liksom. Och jag tror att jag jag kan stå för det själv. Jag är lite sån, och ibland så kan jag tycka att jävla idiot vad du ställer höga krav.
Mm.
Och jag tänker på min farmor som... Jag var arg på henne när jag var barn, för hon var jobbig, farmor. Och när jag blev äldre sen så jag vet inte, jag började liksom så här, fan vilken människa egentligen. Och ett av skälen till att jag liksom upplevde henne som så stark på något bakvänt sätt, det var att hon levde ensam. Hennes man dog när hon var 50, tror jag, eller 60. Ja, hon var ganska ung liksom. Och sen levde hon ensam hela sitt liv. Hon klagade aldrig över någonting. Hon hade en extremt låg pension. Och lik förbannat sparade hon pengar till min pappa som tjänade jättemycket pengar. Men hon så här ville säkra hans framtid. Och hennes liv var så otroligt så här litet eller enkelt jämfört med allt det som jag kräver, det som vi pratar om och det man har omkring sig. Framförallt idag där allting handlar om så här, sträva efter lycka, sträva efter det mest fantastiska. Jag tror inte att hon upplevde att hon gick miste om så mycket, för hon var väldigt nöjd med sitt liv. Och jag vill bara liksom, det är en tanke som jag skulle vilja lära mig av mer, och jag skulle vilja verkligen säga det också, vad fan. Det är okej att vara nöjd med det man har. Det är okej att inte kräva allting. Det är okej att inte liksom ha de där höga ambitionerna och pretensionerna liksom i sitt liv.
Men menar du så här, jag tänker massor med saker, för egentligen så var det ju lika för henne som för min mamma, känner jag. Min mamma blev änka när hon var 50, och sen så levde hon, hon hade någon man men sen inte liksom. Ja. Men jag tänker att vi vet ju ingenting om liksom, utifrån så ser det väldigt enkelt ut. Ja. Ja, gud vad anspråkslösa de var.
Ja.
Men hur ser våra barn på vårt liv? Nej, men de är på landet och sen åker de och jobbar, och sen är de på landet och så åker de och jobbar, och ibland är de i stan. Förstår du?
Ja, vad
är det i vårt liv som är så rikt som de ska se? Liksom?
Nej, men så tror jag inte att det är. Jag tror att de upplever det som snarare att det är så här, fan, ta det lugnt. Softa ner lite, gubbe. Du
behöver gammal.
Jo, men det tror jag, för det hör jag på dem. För att jag har ju aldrig någonsin hört så här, din soffpotatis, sätt igång, gör någonting av ditt liv, som man tyckte om sina egna föräldrar som ändå levde ett ganska rikt liv. Men det här är en extrem ytterlighet som kanske både din
mamma.
Men
menar du då att man ska bara för att man är lite olycklig? För jag menar, jag kan ju leva hur anspråkslöst som helst egentligen, i mångt och mycket. Ja. Verkligen.
Ja.
Men om jag är olycklig för någonting, då har ju det nästan alltid antingen med hälsa eller med relationer eller någonting att göra. Men hur menar du att man ska förhålla sig till det? Ska man låta det också vara?
Nej, men det jag menar är att en del... Jag tror att hon nöjde sig med väldigt mycket. Hon tyckte det var okej.
Hon kanske hade det bra.
Ja, hon hade det bra. Det är det jag säger också.
Ja, men hon kanske verkligen inte var olycklig.
Nej, hon var inte olycklig. Det är det jag säger. Men jag menar, hade jag sagt så här... Men snälla farmor, du måste ju skaffa en man. Du måste ju ut och resa. Du måste ju se dig om i världen. Du är ju inte död än. Du har ju massor med saker att göra. Så här. Som jag tycker, den pressen lever vi med idag. Alla människor är på något sätt så här, förverkliga dig själv, gör något av ditt liv. Det hade ju inte hon en känsla av. Hon var människa, punkt slut. Och jag tror inte alls att hon var olycklig, jag tror inte hon var missnöjd. Tvärtom, hon lärde mig liksom att vara nöjd, att säga, jag är lycklig med det här jag har och det lilla liksom.
Ja, men grejen är väl att hon väl var det på riktigt då.
Ja.
Och det kan ju också varit för att hon hade tagit, jag vet inte, men min mamma som var i samma situation då, hon... Väldigt anspråkslöst. Men jag tror att för henne så var den här väldigt vardagliga tillvaron ett kliv framåt från var hon kom ifrån.
Ja.
Hon hade gjort en resa i sitt liv från en by i Malung där.
Ja.
Jobbade hon. Hon var kvinna och hon jobbade. Bara det var liksom någonting där hon kom ifrån. Att hon liksom blev yrkesmänniska och sådär. Ja. Och då, sen gick hon i pension och kanske hade en viss tillfredsställelse att... Ja. Och så gick hon på bingo på fredagar, förstår du va? Jag kan ju avundas det där, att vara nöjd med att få gå på bingo på fredagar.
Ja, jag vill bara hylla det, och jag vill bara ta bort en del av alla krav på...
Det är ju mycket man gör, eller jag vet inte, men det kan ju vara så att det är mycket man gör för att andra ska se att man... gör det.
Ja, för att man lever med en stress att jag borde ju vara den där perfekta, lyckade, självförverkligade och allt vad fan det är. Liksom. Ja. För att det är ju det som sägs att det är det som gäller idag.
Ja, och det kanske då, och sen så visas det upp i sociala medier. Jag gillar egentligen inte att gnälla på sociala medier, men någonting gör det ju med oss naturligtvis.
Ja, visst, absolut.
Men och, kan det vara så här då, tänker du, att låt säga att man är en människa som är något av en kuf och trivs med att gå och liksom pula i sitt garage, men ändå känner ett krav på att borde man inte och så vidare. För att det ingår i tiden att man ska göra sånt. Ja, jag brukar, alltså, min exman, han har ju inga sociala medier och han är ju typ rädd för mobiltelefoner för att det liksom, han kan nästan inte, jag tror inte att han har mejl i mobilen för att han tror att måste man titta på det hela tiden. Och på sätt och vis så har jag tänkt, ja men kom igen. Men ja, det är ju också ett val som man verkligen kan, man kan verkligen ha det så. Och trivs han så fine liksom?
Ja. Absolut. Jag håller med. Jag vill inte skylla på sociala medier. Det är inte det. Jag tror att det är andra saker som gör att vi har liksom drivit fram den här. Ja, men min farmor, hon växte upp där man var tvungen att jobba för att försörja sig och man tjänade jävligt dåligt, så man fick jobba ganska mycket och det handlade om att liksom, tillvaron gick ut på att överleva på ett annat sätt.
Och då fanns tillfredsställanden i att överleva.
Ja, eller det fanns inget, du hade inte tid för något annat. Liksom. Mm. Idag vet vi inte varför vi jobbar längre eller varför vi gör alla de här sakerna. Så allting handlar om så här, nej men vet du vad, du ska bli en fulländad person istället för att du ska se till att överleva.
Ja, och vi har kommit så långt så att det som återstår är att vi har ingenting att klaga på materiellt, så nu borde vi vara lyckliga. Ja. Det är ju vår tidsförbannelse. Ja, eftersom ingen människa kan vara konstant lycklig. Det funkar ju liksom inte så. Nej. Vi är ju olyckligare än någonsin. Okej, om man kokar ner detta råd, vad blev det då?
Nej, men det är jag...
Att man ska bort sig från pressen, från tiden på något vis.
Ja, och att så här, det är okej att vara nöjd med det man har. Man måste inte sträva vidare hela tiden.
Nej. Men hur ska jag kunna ändra det? Jag vill ju sträva vidare.
Jag vet.
Eller så kommer det, för jag håller på nu, jag simmar ju 20 minuter varje dag. Mm. Och när jag simmar så tänker jag jättemycket på, varje gång tänker jag på, hur ska livet levas de närmaste 10 åren? Det kan man ju då tänka en strävan efter något annat. Men mitt svar kanske blir att det ska vara precis likadant.
Ja, kan det vara. Eller jag ska dra mig tillbaka och inte göra någonting.
Så kan det också bli.
Ja. Mm. Djupt vatten.
Djupt vatten var det där, ja. Men... ska vi avsluta där då?
Ja.
Och tacka så mycket för att ni lyssnar och välkomna att skriva om allt vad det nu kan vara. Tyck och tänk och frågor.
Och då skriver man på info@skilsmassopodden.se eller så kan man skriva på Facebook ett meddelande som bara vi ser och sådär. Och man är anonym.
Absolut alltid.
Om vi läser upp det eller pratar om det.
Och så önskar vi er, kära lyssnare, en jättetrevlig helg.
Ja.
Och så bra. Hej då!
Hej då!
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.